Podplay.
Det är torsdag och ni lyssnar på podden Alla våra ligg med mig Matilda
och mig Alex.
Och vi har ju gäster idag.
Ja, vi har gäster, men vi kommer komma till dem.
Nej, men snälla, jag är så taggad.
Ja, men jag vill ju alltid det.
Ja.
Du Mattis, vi vill ju prata om psykisk ohälsa som ju växer bland unga. Det kan man ju se på statistiken också, hur liksom, mycket kraftigare den kurvan har vuxit. Både alltså bland unga tjejer, unga killar, människor med könsdysfori och liknande.
Mm.
Och vi ska ju prata idag om psykisk ohälsa kopplat till sex hos unga.
Mm.
Och vilka passar bättre då som gäster än Ida och Sofie ifrån Ångestpodden.
Varmt välkomna.
Hej. Tack så mycket.
Tack. Vad härligt att ha er här. Vi har ju försökt få till det här ett tag.
Det har varit vändor.
Ja. Jag förstår det. Ni har ju, som jag sa när ni kom in här, alltså, hur orkar ni?
För att det är kul.
Ja. Ja, jag tror inte vi upplever det som att så... Eller, alltså, många har sagt till oss nu, bara, fan vad ni har jobbat. Och så är man så, oj, har vi det? Ja, vi har kanske det. Men man, när man tycker det är så kul, så det är ju också så varningstecken typ. Okej, utbränd. Nej, men ja, jag vet inte. Jag tror att vi orkar som Sofie säger, för att det är så kul.
Ja, det var en hektisk vår, men nu är det liksom lugnare också. Så nu är det inte så andan i halsen.
Alltså, ni har ju intervjuat nästan alla partiledare. Riktigt bra jobbat att få alla till podcasten. Och kul tycker jag ändå att de ser det som något viktigt att prata om. Och i samband med det så har ni dragit igång kampanjen 3 minuter.
Mm.
Vill ni berätta lite om den? Vi satt och kollade faktiskt på videon som är till, som alla partiledare får kolla på innan.
Mm.
Det var en jätte... nu citerar jag Ulf Kristersson nästan. Det var en väldigt fin, en fin film, men den kändes ju verkligen.
Ja, verkligen.
Ja.
Det var meningen.
Ja. Nej, men vi, alltså kampanjen 3 minuter, vi började typ så här komma med den idén tillsammans för typ 1,5 år sedan. Vi visste då att så här, vi vill göra något inför valet som är då i år. Och så började vi så här spåna, alltså med varandra, så här, men vad brister det idag för unga? Alltså när känner man sig sviken av samhället, eller när känner man att man inte får hjälp? Och insåg att så, men det brister liksom i första led, redan i skolan, om man behöver hjälp så får man ofta inte det. Och det handlar ju inte om att så, för att de som jobbar inom elevhälsan är elaka, utan det handlar ju om att elevhälsan är så lågt prioriterad. Och då vill vi sätta ljus på elevhälsan och också formulera någonting konkret för politiker att kunna ta ställning till. Sofie, jag tänker take it away med vårt maxtak.
Ja, så att liksom idén med hela kampanjen är att vi vill införa ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över. För idag står det i skollagen, nu blir det väldigt nördigt här, men i skollagen står det att varje elev ska ha tillgång till elevhälsa, alltså så som skolkuratorer, skolpsykologer, skolsköterska och så vidare. Men ordet tillgång till är upp till varje huvudman på skolan att tolka fritt, alltså en styrelse eller kommunen då som är huvudman för en skola. Och den här fria tolkningen då gör ju att vissa skolor har väldigt dåligt prioriterad elevhälsa, vilket gör att det är väldigt svårt att få prata med någon i ett tidigt stadie. Och vi tror att väldigt mycket psykisk ohälsa hade kunnat, alltså, inte bli så djup om man väldigt tidigt pratade om de här skavigheterna i livet som alla upplever. Det är liksom helt naturligt och normalt, men ja, upplever man det för första gången och samtidigt kanske hör mycket om psykisk ohälsa, som man pratar ju ändå väldigt mycket om psykisk ohälsa idag om man jämför med för så 5-10 år sedan, då kanske man tror dels direkt att man säger, åh nej, och nu är jag i en depression, och så blir man jätterädd och så får man ångest av bara den rädslan. Men hade man tidigt fått prata med någon och liksom bara ventilera sina känslor, så tror vi att man hade kunnat bryta den spiralen för väldigt väldigt, väldigt många unga. Och då hade man också kortat köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Det hade inte varit lika många barn och unga som hade behövt äta antidepressiva. Ja, så det är liksom idén med hela kampanjen. Mm. Det är inte så korta drag. Vi kan inte hålla oss korta.
Ja, men, och det är ju, jag tänker också att det kan vara ett så stort steg också som ung när man upplever det här för första gången, framförallt också att be om hjälp, ja, och faktiskt våga prata med någon. Och då är det ju jätteviktigt att det finns tillgång, att det finns någon man kan prata med, som man känner att den personen har tid för mig. Men den här filmen, den har ju ni visat då för partiledarna. Vad har det varit för respons på det och reaktioner?
Alltså på själva filmen så är det väl ganska liksom lugna reaktioner skulle jag säga. De säger liksom så, väldigt fin film, den är nog väldigt liksom nära verkligheten, det är nog så här många känner.
Men det har ju också varit tårar.
Ja.
Ebba Busch grät ju alltså.
Ja, det gjorde hon faktiskt.
Det var...
Jag med.
Nej, men och vi trodde typ alla skulle gråta. Ja. Alltså, hur kan man inte gråta till den här?
Ni sa det. Vad fan, gråter du inte för? Känner du ingenting? Ja,
nej, men som Sofie säger, alltså, de har varit så väldigt lugna och väldigt... Ja, men jag vet inte, det känns som att de flesta har varit väldigt tagna. Och att de har varit så, oj, det här... är ju verkligen som att kliva rakt in i det här fallet då en tonårskilles vardag.
Jag skulle säga att alla partier är ju överens om att så som det ser ut idag är ju inte hållbart och att det inte är okej. Men sen när man ställer frågan, men varför har det fått bli så här då? Då börjar ju alla bara skylla på varandra. Så som politik funkar. Liksom när vi har frågat vad de tycker om själva maxtaket, så säger ändå de små partierna att det är väldigt bra, men de stora partierna vågar aldrig lova några saker. Så att vi får se, men vi kommer ju fortsätta kämpa för det här maxtaget även efter valet.
Och vad var alltså, om man säger maxtaket för att liksom precisera, för nu handlar ju 3 minuter om att man har 3 minuter per elev som skolkurator.
Det är om man har 1000 elever så har man 3 minuter för varje elev. Eller varje elev har 3 minuter med sin skolkurator i veckan. Och sen är det ju så att nej, alla de 1000 eleverna behöver ju inte hjälp samtidigt, men det blir ändå ett väldigt tydligt räkneexempel på hur lite tid och hur pressade skolkuratorerna faktiskt är idag. För det här är ju en kampanj även för skolkuratorerna, för de går på knäna, det enda de gör är att släcka bränder, de får jobba väldigt behandlande fastän de inte ens ska göra det egentligen, för det ska barn- och ungdomspsykiatrin göra.
Precis, för deras uppgift är väl att jobba proaktivt.
Exakt. Det förebyggande arbetet, att så hålla koll, vara ute i korridoren, kanske gå in i ett klassrum, men då man har tid för det. Idag är det ju så, ingen skolkurator hinner det liksom.
Men vi känner med att så här, det ställs väldigt mycket krav på skolan idag, alltså, så lärarna ska vara uppmärksamma på om det är någon som inte mår bra, skolkuratorerna ska finnas där och jobba förebyggande, man var bara, fast förutsättningarna existerar ju inte. Hur ska man jobba förebyggande när man har liksom en kö utanför sitt mottagningsrum. Liksom.
Sen är det ju också med den här grejen, det var ju en grej när man ställde om skolan och skulle göra det här till att elever skulle ha inflytande över pedagogik och det som för sig går. Då hade man ju idé om att läroplanen skulle få plats på en lapp som man kunde ha i bakfickan. Vilket jag tror har gjort att man har format så himla diffusa formuleringar, precis som det här att man ska ha tillgång till. Och att det ju faktiskt förstör väldigt mycket, för där ser man ju också en chans att spara in. Om det bara är diffust.
Ja, du kan ju inte, alltså ingen gör ju fel. Alltså för att det är liksom, det
man
är ingenting
som är
olagligt. Man kan
inte hålla någon ansvarig liksom.
Nej, precis.
Men just det här maxsaket om 400 elever då, för det är det som är vårt liksom krav. 400 elever. Och det kommer från, nu vet, kommer jag ju aldrig ihåg vad den här utredningen heter.
Det är en utredning som regeringen själva har gjort. Ja. De gör ju utredningar hela tiden.
Ja, och den här utredningen visar då att så här, 400 elever per skolkurator vore rimligt.
Utredningen heter Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven.
Just det. Och sen så var det intressant, för nu precis typ innan valrörelsen drog igång så gick regeringen ut och bara så här, vi ska satsa på elevhälsan. Och vi bara, oj, då får vi se.
Men ja, då... vi tänkte nästan, åh nej, tänk så ska de införa det vi har tänkt driva.
De bara, vi har en idé. Nej, men då satsade de så på en rad grejer, men de här sakerna var ju bara att skriva om lite i lagen. Mm. Och det som kostar pengar, det hoppade de ju över, som då typ maxtaket.
Mm. Ja, fast så den här utredningen säger då att 400 elever borde vara, alltså då hinner man prata med elever som behöver hjälp, och man hinner också jobba förebyggande. Mm. Men just att införa det här maxtaket är ju det som kostar pengar. Mm. För då krävs det liksom många fler skolkuratorer.
Pengar, pengar, pengar.
Ja. Mm.
Jag tänker ju mycket på, i och med att vi är en podd som handlar om sex, så tänker jag jättemycket på sex. Nej.
Det enda du tänker på. Det enda ni har i skallen,
tjejer. Precis, precis. Nej, men jag tänker väldigt mycket på när man själv gick i högstadiet, eller jag upplevde att den svåraste perioden, just för att det är väldigt mycket nya krav, hitta sig själv, och idag så finns ju också betygen väsentligt tidigare än vad du gjorde. Jag är ju ganska gammal.
Hur gammal är du?
32.
Vi är 29.
Mm. Ja, men då var vi ungefär
så det är ju
i samma.
Liksom, Hur gammal är du?
25.
Ung. Ung och oförstörd. men då upplevde jag ändå att just när det också kom in det här med att man skulle ha sex. Att sex var någonting som var för mig då i den åldern, när man kommer upp där på högstadiet. Bara det är ju också ett tillägg till det här stress och press och vem är jag? Och, men också det här med gränsdragning. Det är ingen som har berättat för mig om det.
Nej.
Jag tror att när man kollar på hur det ser ut bland unga killar och tjejer, så är det ju mycket som ligger till grund där, just när det kommer till sexuell hälsa. Och jag tycker också att man kan prata om sexuell ohälsa, för det gör man väldigt sällan. Just när blir det skadligt beteende.
Jag har aldrig ens hört det uttrycket.
Nej, inte jag heller.
Alltså.
Ja, men vi diskuterade ju det här innan, att så här, vi pratar så himla mycket om sexuell hälsa. Men varför inte om sexuell ohälsa?
Alltså. Så sjukt sant. Alltså, jag har aldrig hört det. Liksom.
Nej, gud, det är så intressant.
Och där kan man ju också se på att det är ju olika faktorer inom just sexuell hälsa som påverkar, man säger, unga pojkar och sen unga kvinnor. Och vad har ni för liksom erfarenheter av det? Känner ni att det har varit någon stor skillnad på hur man tänker kring, alltså, sexuell ohälsa och så vidare? Alltså män versus kvinnor på det sättet?
Gud, alltså jag tänker, gud, framförallt blir det ju att man drar sig själv till minnes av att så, ja, men högstadietiden, och just den här stressen att så förlora oskulden, och att det var så jävla jävla laddat. Och att, alltså, jag vet inte, men min bild var, är typ, och jag kan tänka mig att det är så fortfarande, att det är mer laddat för tjejer, att killar får ha mer utrymme till att vara så, jag bryr mig inte, det bara hände. Men för tjejer ska det typ vara speciellt, alltså det är så jävla sjukt, alltså man bara hej medeltiden typ. Men så kände nog jag, tror jag.
Jag tänker ju också bara att jag är så sjukt glad att jag inte växte upp med liksom sociala medier på det sättet som unga gör idag. Alltså, jag menar, alltså jag är ändå så snart 30, är otroligt liksom ändå fixerad vid att inte vara nöjd med min kropp, att hitta fel hela tiden, och att så här, att visa mig naken för någon kan fortfarande kännas jättejobbigt, och att det blir liksom, den ångesten ställer sig högre än min sexlust typ. Och jag förstår om det är ännu jobbigare då när man liksom lever i sociala medier hela tiden, som den unga generationen gör idag.
Men nu kommer jag låta så, som en jävla kärring. Alltså jag kommer låta skitgammal nu. Men alltså,
det var bättre förr.
Nej, men jag tänker också just med sociala medier, att så växa upp idag och ha det så tillgängligt. I form av att allt är väldigt sexualiserat. Alltså bara så, all reklam är så enormt sexistisk. Det är liksom, det upplever jag inte att det var på samma sätt på vår tid. Eller så,
jo, men det var det,
det
väl.
Var det väl, men det var ju inte lika liksom tillgängligt. Alltså panik i att se de här reklamerna eller influencers.
Alltså det var ju absolut lika sexistiskt. Det var nog ännu värre.
Absolut,
men då var det ju i typ tidningar.
Exakt.
Som man satt och bläddrade i ibland. Om man typ var hos frisören eller så här. Ja, det är klart att det poppade upp saker om man liksom, ja, men kanske åkte tunnelbana här i Stockholm, eller liksom när man tittade på tv. Men nu är det liksom hela tiden. Och det tror jag påverkar extremt mycket. Man ser ju också att ätstörningar bland unga tjejer ökar jättemycket, och att det sjunker ner i åldrarna. Alltså för varje år så är det yngre och yngre tjejer som behöver, alltså, behöver söka vård för ätstörningar. Mm. Och det blir man ju med, alltså man blir livrädd.
Mm. Ja, men jag tänker så, tänk att sexdebutera och ha liksom så skev bild typ av sin kropp. Eller liksom att känna att man är så missnöjd och typ hatar sin kropp.
Mm. Ja, men liksom att, och att de tankarna blir liksom, de talar högre. Alltså så här, vad ska den här människan tänka om min kropp? Så att allting med njutning och vad man själv vill ha då i sängen, det liksom bara flyttas undan. För det enda man fokuserar på är hur den andra personen ska tycka och tänka om ens kropp.
Mm. Mm. Jag tycker det är så otroligt hemskt, för att i och med det här avsnittet som vi spelar in nu så har man liksom reflekterat jävligt mycket om liksom hur var det när jag kom in i puberteten och du vet sådär, och jag är en person som lever med väldigt mycket ångest, alltså nu också, men då var det ju, det var ju för jävligt med alla hormoner också, och du vet, man så jämför sig med alla, och jag bara tänker, då var det verkligen en sån tankeställare att jag var så otroligt glad att jag inte växte upp med sociala medier så otroligt tillgängligt, för att då satt jag och min sambo och bara scrollade igenom lite Instagram och jag kollade lite statistik och såna grejer, och det första som kommer upp på Instagram när man börjar bläddra massor, då kom det upp något så här sponsrat inlägg, så var det någon influencer som var så här: åh, nu är jag äntligen och gör det här ingreppet, gör det du med min rabattkod. Och du vet, jag bara fick en klump i magen och bara, fy fan. Alltså jag tyckte det var så jobbigt. Och så bara tänker man på att det är så många väldigt unga människor nu som verkligen ser det här hela tiden. Och det är,
det är men alltså just det här med att plastikoperationer och fillers och så vidare, att det är så tillgängligt. För jag tänker, förr när man kollade på, för vi, alltså vi växte ju upp egentligen i den här Playboy-eran. Alltså det var liksom, inoljade lena kroppar överallt, och det var liksom, men då var det, och fanns det också en sån här, ingrepp är inte för alla.
Ja. Och det var också, alltså, det var fortfarande så otillgängligt. Alltså så här, idag ja, dyrt var det framförallt. Och också så här, det var så otillgängligt att så här, alltså de var verkligen kändisar. Mm, ja. Alltså idag smälter liksom så här kändisar och influencers ihop mycket mer. Alltså alla de här linjerna har liksom suddats ut och allt är så diffust och ingenting är omöjligt. Alltså man känner liksom att så här, jag kan också uppnå det där. Medan vi var så, när vi kollade på reality så var det så här, oj, det är verkligen kändisar, det är en helt annan värld än den man själv lever i.
Men jag skulle också säga en stor skillnad som jag tycker är så, ja, men typ säg 90-talet och liksom så eran av att det kom liksom silikonbröst, stora läppar, alltså så här, då stod man också för det. Alltså då var man så här, jag har opererat mig och jag är jävligt stolt över det. Idag gör man ju inte det på samma sätt, utan idag vill man ju nästan få det att se ut som, nej men jag har tränat den här röven. Ja, man bara, nej, du, det är ingrepp. Men för en 13-åring går väl inte det att skilja på. Nej. Och att så här, man, alltså det är inte den kulturen kring skönhetsingrepp i att så, ja, men jag vet att jag kände mer att så här, ja, men när man kollade på Big Brother 2005 sa typ så här, nej, eller 2006, när en tjej som heter Jessica var med. Alltså att jag minns det så tydligt.
Ja, hon som hade piercing här.
Hon hade piercing, exakt.
Alltså, Barbie tror jag är jävligt stort att det är till sanken alltså.
Och hon var ju såhär, när jag, om jag vinner Big Brother ska jag göra silikonbröst. Alltså då var hon så, det är klart jag ska göra det, det är min dröm. Men idag, alltså förklär man ju det och vill, alltså jag vet inte. Det är inte den där rättframheten i det, vilket gör det mycket svårare att skilja på. Är det här naturlig skönhet? Är det så här jag borde se ut? Är det ingrepp? Var det går den skillnaden? Alltså,
Det har jag faktiskt, hade jag en intressant diskussion med en kille på en förfest en gång. Alltså jag har ingen aning om vi kommer in på det här samtalet.
Man har så många intressanta diskussioner med killar på förfester. Wow.
Men vi hamnade i alla fall i så här, ideal skönhetsoperationer och så. Och jag bara så här, men jag kan ju också känna ibland som tjej, för han var så bara, jag förstår att vi aldrig kommer förstå vilken press det är ni lever i. Jag bara, skönt att du säger att du aldrig kommer fatta, för nej, det har du helt rätt i. Men så här, jag bara, men jag kan ju få lite panik också i att så här, jag tror att det blir svårare och svårare även för er killar att tända på en naturlig en naturligt kvinnlig kropp, för att det ni tror är naturligt är inte det. Men jag förstår ju också att era ideal och vad ni tycker är snyggt också förändras med tiden vi lever i, vad ni liksom, vad era ögon också blir utsatta för på sociala medier då, med de här perfekta Instagram-kropparna, porren också såklart, och han bara, ja alltså det har du ju helt rätt i, alltså jag kan relatera till det du säger liksom, och det kan ju med på en och bli jättestressad, det är så här, ska ingen liksom kunna tända på min kropp för att den då är naturlig, alltså för att jag inte har gjort några skönhetsingrepp liksom.
Och det kan man ju också, alltså, just där när man kommer till, vad är skillnaden på pressen kring sexualitet, män och kvinnor åt, så kan det ju också vara en sån grej, ja men stackars män som blir utsatta för just den här porrskadan som vi brukar kalla det för. Jag menar, vi har jobbat i butik väldigt länge där vi har liksom, en erotikbutik där unga killar kommer in och köper så extremt mycket potenshöjande medel, och det varje vecka, där man till slut inte kan. Jag hade en ung kille som sa rakt ut, jag kan inte få stånd med min tjej för jag kollar på så mycket porr.
Ja, det är
och bara alltså, där blir man ju, man blir ju ledsen för det, men samtidigt så finns det ju också en kvinna i andra änden. Aha. För det här är vad som skadar män här, just när det kommer till porrfix. Men här har vi en kvinna som ska tillmötesgå de kraven som är. Så vad är slutsatserna? Ja, en kille kommer behöva gå in och köpa blå piller så in i helvete för att kunna ligga med sin tjej. Men en tjej kommer att behöva lägga sig under kniven för att hon ska kunna vara den tjejen. Det är liksom,
ja, eller då må skit i sin egen kropp.
Ja. Alltså den psykiska liksom påverkan. Alltså det blir det såklart på killen också, men alltså det känns som att kvinnor får alltid betala det högsta priset.
Men om man ska tänka på det då, skulle det vara bättre att ha det osagt, men kanske göra som i Norge, att man går in där man faktiskt har en sån här, det här är retuscherat, eller det här är ingrepp, eller vad man nu kan göra. Ska man ha den, är det schysst emot dem som är på bilden, att det är en stor liksom så här, det här är inte riktiga tuttar, ponera, eller det här är redigerat eller liknande. Vart står ni där? Tycker ni att Norge har infört en bra regel där?
Jag tycker det är jättesvårt. Alltså just kring, alltså retusch på bilder. Där tycker jag att det är väldigt, väldigt bra. För att då är det liksom bilden man tittar på som är ändrad. Sen när det kommer till då personen, alltså en person som till exempel har silikonbröst då, den har ju den kroppen.
Ja, alltså då är det inte en retuscherad bild, det är ju en retuscherad kropp.
Exakt. Absolut, det är ju verkligen vad det är. Och, det man ju
och då
ihåg.
Är så, vad drar man då gränsen
det
för retuscheringen?
Det är svårt.
Ja. Och det är det som också blir så obehagligt. Att så här, ja, alltså vi lever liksom i en retuscherad värld eller tid, för det är så många då som är retuscherade genom då sina skönhetsingrepp.
Men jag tycker faktiskt också det är intressant, för jag tänker att alltså just som ni sa också, det här med liksom, nej vad sa ni, ohälsa, alltså
sexuell ohälsa.
Alltså det är det bästa begreppet.
Ja.
Nej men för att man liksom, man kan prata om de här problemen, men jag tycker ändå att jag hör ganska sällan att man också pratar om det kopplat till sex. Och man är så, gud det är väl helt självklart, om tjejer går runt och mår piss i ätstörningar, killar behöver köpa potenshöjande medel. Alltså det är klart att det här påverkar alltså hela en sexualitet jättemycket.
Ja, det känns ju, pratar jag magkänsla här och utifrån mig själv, men som att så här, ja, men om jag bestämmer mig för att visst det är bara trivas i min kropp, att bara sluta liksom springa efter idealen och jämföra mig med alla perfekta kroppar, så känner jag ju någonstans att jag ändå också offrar väldigt mycket. För att så här, då kommer ingen till slut vill jag ta i mig med tång liksom. Alltså om man bara ska vara så, prata jättedrastiskt, men ni fattar vad jag menar.
Absolut.
Ja men alltså jag tycker det är så intressant där, för nu har man varit inne och kollat, framförallt jag har kollat på ungdomsmottagningens sida på UMO. Och det är så fint också på ett sätt. Vi har varit så rörd, jag är ju så blödig person. Så då läste jag en tråd, då var det så här att man kan liksom svara på folks frågor och sådär. Och då var det ju en ung tjej som hade skrivit typ så här: hjälp, min snippa ser inte ut som andras. Och så hade hon ju frågat i den här frågegrejen så här, men, ja, jag har sett i omklädningsrummet att min snippa ser inte ut som andras, för det är liksom, den sticker ut liksom utanför mer, och det är något som är fel på mig, måste jag göra någonting åt det här? Men till det fina, de här tjejerna som kommenterar, nej, alltså det var det finaste, din snippa är perfekt, gumman. Tänk inte mer på det här. Och så här, du är skitsnygg. Bry dig inte om det här. Släpp det här. Jag tror på dig. Och det roliga var att det var ju inte så att det var några bilder eller någonting. Men det var så jävla fint att bara säga så här, du är perfekt som du är. Alltså, lägg inte fokus på det här, vet du. Det här klarar du.
Alltså, nej, men alltså, då blir man ju mer så röd, ja.
Ja, nej, men alltså, jag satt och lipa. Och så, kom, så sitter man där och bara, nej men gud, nu ska jag jobba.
Ja, men tjejer är så fina. Men jag kan också tänka lite på hur vi har vänt på det, att man hela tiden ska bekräfta varandra i att man är så bra, att man är så perfekt, exakt. Snarare än att så här, det är okej att inte vara det som vi ser som perfekt. Att det alltid ska, man ska alltid kommentera med något positivt. Så håller vi också på, så här, men vad snygg du är. Nej, det är jag inte alls det, men du då. Istället för att bara så, ja, tack så mycket. Att det inte ska lägga, alltså att kropp och så vidare inte ska vara så laddat att man behöver bekräfta folk i att man är perfekt. För let's face it, finns det.
Nej, men exakt.
Sen är det ju sexualundervisningen. Det är ganska speciellt i år i och med att den lagen gick igenom 2021 förra året om att man skulle byta namn. Och nu heter det sexualitet, samtycke och relationer. Och det här bestämde ju utbildningsnämnden för att man måste se sex i ett bredare perspektiv runt omkring. Så nu så kommer man ju prata om pornografi, att kunna kolla på det med kritiska ögon. Någonting som jag tror att generationer långt innan hade behövt kunna lära sig, att se kritiskt på vad som sker. Men de kommer också gå in på hedersvåld och liknande, som också faktiskt berörde. Jag vet att när vi tog över podden, då var det ju många som var väldigt besvikna på att det inte bara var prat om knull och det liksom såhär, alltså just akten sex. Men som vi ser på det, så är det ju att hela samhället är så himla genomsyrat av sexualisering överlag. Och eller avsexualisering, men det är ju också motparterna. Så för att förstå själva samlaget och för att kunna få ut någonting av det, då måste man ju prata om bitarna omkring. Du kan ju inte bara gå in och få höra hur ska du laga en maträtt? Ja, men då kommer jag berätta för dig lite fort vad pepparn gör.
Här. Det kommer vara gott.
Det är liksom, men man måste ju också lära sig hur man hanterar en kniv någon gång innan där.
Vet ni vem det är som ska ha de här undervisningarna? Alltså vem på skolan som undervisar?
Det är ju läraren som har de naturorienterade ämnena som har den. För den går ju fortfarande under biologi. Och där får man ju inte en egentligen specifik utbildning i sexualhälsa. Utan det är alltså det som ett kapitel i det som man går igenom. Och sen så får man det som egentligen en mall för hur du ska, vad som ska tas upp. Minns ni hur er sexualundervisning såg ut?
Alltså, nej, men det var en galen lärare.
Alltså, på ett positivt eller negativt sätt.
Du kommer så minnas vad jag ska berätta nu. Alltså, vi gick i typ 8:an. Ja, men man gick väl i 8:an när man hade det här classic liksom.
Ja, när man började prata samlag. Absolut. Ja.
Jag minns liksom det provet, för att alla killar var så, jag fick en figur. Men alltså då,
ja, typ när man skulle beskriva hela menscykeln eller det provet eller?
Nej, man skulle beskriva liksom så här, hur blir ett barn till, hur alltså så. Men då vet jag att vår lärare, alltså det här, ja, vi gick i 8:an, hon bara, ett jättebra tips, det är att lägga sina använda trosor på sin killes kudde.
Då blir de helt galna.
Då blir de helt galna.
Alltså, du tänker att det var sexualundervisningen.
Ja,
jag tänkte bara att det var en galen lärare.
Så hon sa det i samband med faktiskt.
Gav lite tips.
Hon gav lite så sexiga tips. Alltså, jag minns att jag var i chock då.
Men det var inte mycket snack om det. Jag minns också typ redan i mellanstadiet så hade vi en så... Ja, det var en liten profil så i vår stad där vi kom ifrån som alla visste vem det var som brukade gå runt och så dela ut kondomer typ på festivaler och sånt. Han kom en lektion i mellanstadiet och typ, ja, delade ut kondomer. Och sa att det var viktigt att använda det liksom.
Ja, men jag minns också att man var på UMO.
Ja, just det.
Det var vi också.
Studiebesök.
Ja, exakt. Men jag skulle ju beskriva den som bristfällig.
Ja, verkligen.
Alltså det var ju ingenting om samtycke. Det var ju ingenting om liksom... det var ju de här klassiska liksom bilderna på könssjukdomar som ett avskräckande exempel.
Det var ju, ja, sjukdomar och kondom var liksom...
Exakt.
Det var det de var liksom oroliga för skulle ske.
Ja, vi hade ju mest fokus på könssjukdomar alltså.
Det var ju alltså, nej, men det var ju liksom
väldigt lustigt att det bara var fokus. Det var verkligen, det känns lite som så här, ha inte sex för då vet ni vad som väntar.
Exakt. Då kan det gå så här.
Det var verkligen inget om sexuell ohälsa.
Nej, och det kan jag tycka är lite speciellt när man kollar, för att jag menar, och de här lärarna har ju också varit unga någonstans. Att man kan liksom inte bottna i sig själv i det här. Jag tror att problemet är just att man har inte en gedigen utbildning inom ämnet, utan du har den här mallen som du ska gå efter. Och den kanske inte alls stämmer överens med hur du kanske upplevde det, och man kanske skulle vilja få in mer. Men det här är ju också komprimerat i tid. Det är ju väldigt få lektioner. Inom det då, det är ju den här kanske den lektionen, sen har vi provet nästa lektion och sen så får ni prata med någon på ungdomsmottagningen lite fort. Och då är det också en hel klass, så att det är ju inte så att man ställer frågor. Nej. Eller vad innebär det här eller liknande. Tror ni på att alltså jag tänker just det här med 3 minuter och att man inte har tid, tror ni på att en lärare som har sexualämnen också ska ha ett ansvar i att också återkoppla, alltså att man säger det att så här, mellan de här dagarna, om ni har några frågor efter det här som inte ni vill prata om framför alla andra, så är min dörr öppen.
Det hade ju varit en dröm.
Gud så, ja,
alltså om det hade gått liksom.
Sen är man, alltså lite så. Jo, det är klart att lärare också måste vara lyhörda, och om det liksom väcks frågor under, alltså på grund av någon undervisning, så ska ju de gärna finnas där. Men jag tycker det är lite också så här, ibland glömmer man bort att lärarnas fokus ju ska vara just på undervisningen och inte bara det här liksom prata känslor, utan det tycker jag ändå någonstans är elevhälsans, eller det borde vara elevhälsans ansvar. Idag hinner ju inte de heller det. Så det är ju jättesvårt liksom.
Ja, men jag tänker också att ungdomsmottagningen måste jobba mycket närmare skolan. Alltså, eller jag vet inte, vi upplever inte att det är så många så här yngre som vi har kontakt med som går i skolan. De vet ju inte ens att de kan gå till ungdomsmottagningen om de mår dåligt. Då är det så här, men då måste ju något i den kommunikationen vara bristfällig. Vi hade ju aldrig, ja men som sagt, ett studiebesök typ på Umo, men liksom varför hade man inte en mer integrerad, liksom att ungdomsmottagningen var på skolan några gånger i veckan.
Det har nästan varit att de satt i anslutning med varje skola. Det går ju inte, för det finns ju fler skolor än ungdomsmottagningar, men på något sätt att den skulle vara mer synlig.
Ja, verkligen. Men där kan man också prata om. Vi har ju en skolsköterska som också ska vara tillgänglig. Hur har ni koll på i samarbetet mellan skolsköterska och kuratorer ser ut? Har man ett tätt samarbete där, eller är det vitt skilda världar som inte diskuterar hälsa?
Nej, jag skulle säga att de har jättetätt samarbete. Och egentligen hela elevhälsoteamet, för då, där ingår ju även specialpedagoger, det ingår skolläkare, skolpsykolog, även om skolläkare och skolpsykolog sällan finns på plats alltid, utan vid behov, om liksom, om skolkuratorn upplever att en elev behöver det. Men just skolsköterskan och skolkuratorn upplever vi att de har jättemycket kontakt. Samarbetar nästan med alla elever. Liksom.
Det är mer som att man ser det som, man ser sig själv och sina kollegor som ett team. Att man är ett elevhälsoteam och inte så uppdelat på skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator.
Men Alex, när det kommer till just det här som är riktigt ångestladdat för unga människor, vad har vi för, vad är det som brukar vara mest ångestladdat?
När man har pratat med ungdomar, det är från RFSU, så pratar man oftast, och då har de gjort en undersökning på högstadie- och gymnasieelever, där man ser att prestationsångest är det som toppar listan hos unga pojkar. Ryktesspridning. Ofta tjejer som anger att någon säger någonting och sen så lever det vidare resten av.
Och det går, tar typ 2 sekunder.
Precis, och lever liksom kvar i hela skolperioden. Och sen är det ju sociala medier såklart, som ger kroppskomplex, som också är nästa del på listan. Sen har vi ju slutshaming, som ju är så fruktansvärt när man tänker på vilka åldrar vi pratar om. Man är ju mellan 12 och 13 när man börjar där i sjuan, och redan då så börjar den här, men just slutshaming-grejen. Och det tror jag också att vi alla har på något sätt varit med om. Det behöver inte vara kopplat till oss själva, men man har ju alltid haft någon vän eller någon på skolan som har ett rykte om sig som
100%.
Väldigt, väldigt ofta obefogat också. Men sällan så blir det ju slutshaming när det kommer till unga killar.
Nej, de har typ aldrig hört.
Precis, för där kommer ju den här prestationsångesten in som egentligen går ut på att de ska vara slampor.
Ja, men exakt.
Alltså. Så det är en väldigt sån här svår våg att stå på, just för att när den liksom, det manliga, det låter så himla konstigt när man pratar om barn i princip, när liksom den delen på något sätt orsakar ohälsan hos, alltså att den manliga ohälsan ska orsaka ohälsan hos kvinnor.
Ja, exakt, exakt.
Så att det blir som ett sånt himla kretslopp som
är det blir liksom negativ. Som två parallella negativa spiraler som liksom
Men sen är det ju också någonting som är, det är ju såklart inte nytt, men just när man kollar på undersökningar så är det ju också det med könsdysfori som också har gått upp i taket väldigt mycket. Och där kan jag också tänka på det du sa, att ibland så behöver man få prata med någon och veta att de här känslorna är okej. Dels där man ser att könsdysfori behöver ju inte alltid innebära att jag känner att jag som biologisk kvinna egentligen är en man, utan det kan också handla om att jag känner mig inte rätt i kvinnorollen eller i mansrollen, bär jag som fel. Och det smittar ju också väldigt mycket över på en sexualitet där man inte känner sig bekväm överhuvudtaget. Men om ni kollar på eran sexualundervisning, vad hade ni önskat att man fick ut av den? Hade ni några förväntningar när ni gick in, eller som i vuxet perspektiv?
Jag skulle nog inte säga att jag hade några liksom förväntningar där och då.
Nej, inte jag
heller. För jag hade liksom inte funderat på de här frågorna alls på det sättet.
Nej.
Men nu i det vuxna perspektivet så hade jag ju absolut önskat att man pratade mycket mer om så här, ja men, kroppsideal, kroppskomplex. Ja, och liksom sexualitet överlag. Jag känner liksom inte att man gjorde det alls.
Nej, men och jag tänker ju verkligen samtycke. Alltså, hur kan man inte prata om det? Det är ju helt, alltså det är ju en bragd i sig att så undvika att prata om det typ. När man har liksom en klass 14-åringar.
Alltså herregud, nämndes alltså, ju inte ens.
Nej. Och ändå var man så, men när vi går ut härifrån kommer ju killarna sitta och ta upp porr på dag. Alltså det var ju det som hände varje rast.
Ja, men också att man så här, det vet jag också att jag har pratat om med en kompis, att så här, att vissa killar också kan uppleva att, ja men säg att man liksom går hem med någon efter krogen eller man har något one night stand, någon man inte känner jätteväl som man ändå ligger med liksom. Då, att han hade också upplevt, och många av hans killkompisar, att tjejerna bad killarna göra saker för att de trodde att det var det killarna ville, men egentligen ville inte killarna göra det heller. Så det är ju liksom, kommunikation är ju också A och O, vilket man heller inte pratar om. Det hör väl ändå mycket ihop med just samtycke. Men liksom, ja, för då tror liksom tjejerna att så här, ja men okej, killar har kollat jättemycket på porr, då ska det vara väldigt hårt, det ska vara strypsex, det ska vara liksom jävligt galet. Och så ber en tjej då om att bli strypt, och killen vill egentligen inte strypa, men han stryper, för nu är det hon har bett om, för att hon tror att han vill göra det. Alltså,
Ja, men tänk då vara ännu yngre, alltså på tal om kommunikation, då har man ju inte det ens verbalt.
Nej.
Alltså då är det ju så trevande. Och att så, okej, vad referensramen här? Ja, men det är porr. Okej, vad är vi nu på väg? Alltså,
Men det är ju det som är så läskigt då också, att det är en grej som inte har tagits upp under liksom undervisning. Exakt. Och så, för det är ju känsliga frågor som man kanske inte pratar med vem som helst om eller vågar fråga. Men då att någon berättar. Alltså, jag tror att det är så jäkla viktigt, för just om man då baserar det på att så här, men jag har kollat på porr, nu tror jag att det är så här. Och sen ska man ha sin sexdebut.
Nej,
och sen
nej,
så är det
galet.
Sjukt bara.
Ja, det.
Ja, alltså jag har ju sagt det förr i den här podden, att man kan nästan tycka synd, eller jag gör det nu. Jag tycker synd om den tjejen som gick i högstadiet, just för det här med att man inte hade verktyg nog att ha några självklara gränser. Där man hela tiden, antingen så som du sa där, att Antingen så bara gör man det eller ber om det för att man tror att det ska vara så. Som att det är något färdigt manus för vad sex ska vara och innebära.
Ja.
Snarare än hur det ska kännas är ju hur det ska se ut.
Ja, exakt. Precis.
Och där kan jag känna så här, jag önskar att man hade pratat, alltså dels kritiskt så som det har kommit in nu, om pornografi, att man faktiskt hade, ja men kanske låtit då det gänget som vill liksom snacka om kuk och fitta och porr och du vet så, ta det, men också ifrågasätta, men om du funderar på det på det här sättet eller om du ser utifrån perspektivet, varför tror du att man spelar in porr? Hur kom den till? Just det här med gränsdragning tror jag att jag hade behövt fler verktyg till. Och det tror jag också många andra, för att just när det briserade det här med MeToo, det är ju också en väldigt stor grej tror jag som gjorde att man började kolla på sexualundervisningen. För så här kan det inte se ut. Det tror jag ju också är det här att många kvinnor i vuxen ålder och män också säkert, men framförallt kvinnor i vuxen ålder inser ju att övertramp gjordes för så länge sedan.
Det är så som att det ens har reflekterat.
Och att det har gått så lång tid utan att vi har fått verktyg att reflektera kring det här, att det krävs att miljoner kvinnor går ut och säger det här var jag med om.
Exakt.
Och först då kan vi konkretisera vad vi har varit med om. Då vet man ju att det brister ju inte bara hos ungdomar i kommunikation och hur man pratar om sexualitet och vad som är okej och vad som inte är okej. Jag menar, hur ska man förstå det när man går i åttan om man inte förstod det året innan MeToo som 30-åring?
Exakt.
Det hade jag önskat att man pratade mer om.
Jag håller helt med.
Ja, verkligen. Alltså,
och just att så det är okej. Okay. Alltså dina gränser behöver inte vara din kompis gränser utan de är för din skull, de är för dig. Och just som du säger med att så här, det viktigaste är hur det känns, inte hur det ser ut.
Ja, men verkligen.
Men också, vad är ett destruktivt förhållande sätt till sex? Hur kan man använda sex? För att sex är ju så jäkla brett. Man kan använda det för att må bra. Ja. Eller om man är ledsen så kan man använda det för att liksom bli lite gladare. Man kan använda det för njutning, men man kan också använda det för att skada eller i ett destruktivt beteende. Jag hade önskat att man delade upp sex i många flera delar snarare än att prata om sex som en homogen grej.
Verkligen.
Och där tror jag hade krävts nästan temaveckor. Tror jag.
Ja. Jag håller med.
Jag håller också med.
Alltså det räcker ju inte bara med så tre lektioner.
Nej, precis. Nu kan du som killarna i den klass liksom allt om sex.
Fick MVG på provet.
Gissa rätt på att det var spermien som skulle hänga i ägget.
Precis.
Men om vi ska prata lite positivare om det, för nu har man ju liksom implementerat det här, och det tycker jag som förälder till en dotter som nu går i sexan är toppen. Tror ni att MeToo har hjälpt unga människor med den psykiska ohälsan på något sätt? Eller tror ni att det har varit mera en backlash i måendet?
Jag vill ju hoppas att det ändå har hjälpt. Och så här, det fick verkligen... Jag var en av dem som insåg att jag hade varit med om saker som jag typ inte ens hade reflekterat över. Mm. Eller så här, jag kunde minnas att jag hade känt obehag, men inte att det skulle vara så för jävla fel liksom. Men man kan ju också se att det liksom det pågår ändå en backlash, och att många unga killar idag tycker att tjejer överdriver när de påstår att samhället inte är jämställt, och det gör mig lite oroad på något sätt, att det är, man har liksom ändå ett hopp på den här yngre generationen. Men ja, vad händer då om den här backlashen fortsätter? Går vi tillbaka till hur det var långt, långt, långt innan MeToo? Liksom?
Men jag tänker också, alltså, någonstans så får man ju inte glömma bort heller att så många fick liksom sätta ord på någonting där och då under hösten 2017 som man inte hade kanske haft tillgång till att sätta ord på innan. Och det är ju en sån enorm styrka. Men sen är jag så Men har det bibehållits? Känner man att man fortfarande vågar sätta ord? Vet man, har man liksom blivit, som vi var inne på, har man blivit bättre och tydligare på att sätta gränser för sig själv? Vågar man det? Alltså, jag tycker det är jättesvårt. Jag önskar att det blev den revolutionen som man så kände att det var där och då. Men jag vet
inte. Den har ju inte bibehållits riktigt. Nej. Inte jag.
Jag kan tycka ibland att man använder MeToo genom humor istället. Alltså att man ska skämta om det på något sätt. Att så här, oj, nu kommer jag emot dig. Så inte MeToo bara. Alltså att man beter sig liksom på den Leif Mannerström står där. Man får inte ens klappa en kallskänka på axeln längre. Och man bara, nej, men så ser det ju inte riktigt ut. Men framförallt så kan jag... Hade jag önskat att den här... revolutionära grejen som det ju faktiskt var också hade bidragit till att män hade tänkt på samma sätt där, att nej men vänta ett tag nu, det här skulle ju kunna ha varit jag. Men också att man kollar där på intentionerna, att man måste, dels så måste man ju separera på vad intentionerna är för att intention och handling för att en människa ska kunna ta åt sig och veta att så här, jag är en bra människa men jag gjorde fel. Och där tycker jag aldrig att vi landat.
Nej.
Och det hade jag önskat. Någonting som jag mer också hade velat att vi pratade om under MeToo, det är ju också alla övergrepp man har gjort på sig själv någonstans.
Ja.
Att MeToo, ja, jag har också gått med på saker, ställt upp på saker som jag idag känner var skit. Det har liksom skadat
Och som
min
jag
sexualitet.
Inte kan hävda är liksom, alltså jag fick det att verka som att det var samtycke. För att, och jag sa kanske saker som jag ville att du skulle göra med mig, fast egentligen ville jag inte det, men jag trodde att det var det du ville. Alltså återigen till det här med kommunikationen och förväntningarna på vad sex nu ska vara, kanske för att man har kollat på porr eller man vet att den man ligger med har kollat mycket på porr och att förväntningarna är helt sinnessjuka kontra hur verkligheten faktiskt ser ut.
Hörni, vi skulle ju kunna prata hur länge som helst.
Ja.
Men vi får inte det.
Det är sjukaste.
Vi tycker att er insats, den här kampanjen som ni har gjort 3 minuter, är toppen. Och att ni sitter ner med politikerna och pratar om det, det gör skillnad. Så stort tack för att ni ville komma och hälsa på oss. Stort. I alla våra ligg.
Tack så jättemycket.
Jag älskar de här tjejerna.
Jag med.
Jag är också otroligt avundsjuk. Därför för att jag hade också velat haft intervjuer med partiledarna.
Jag vet.
Men jag tänker att det kanske är ett projekt för så om 4 år när nästa val är.
Absolut.
Vi kör på det, tycker jag.
Från och med nu kommer alla poddavsnitt att vara politiskt insatta.
Politikpodden.
Alla våra ligg med politiker.
Exakt.
Och först ut har vi Ulf.
Nej men hörru du, jag tycker att det var så otroligt härligt att ha dem här. Och jag tycker att det var så jävla viktigt avsnitt. Och viktigt att prata om det här. Jag är jätteglad att vi gjorde det här.
Ja, men det tycker jag också. Och som vi sa i podden så vet vi om att det finns lyssnare som blir lite besvikna på när vi inte går in på själva akten sex, när vi inte pratar aktiva ligg. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att vi pratar om verktygen runt omkring sex, just för att kunna behärska akten sex. Hur uppför man sig mot andra, men framförallt hur uppför jag mig mot mig själv, kan jag tycka är väldigt viktigt att diskutera. Så jag är jätteglad att vi gjorde det här avsnittet. Men om man är sugen bara på sex och akten,
då finns det ju faktiskt ett riktigt, riktigt bra ställe att kolla in. Och det är ju vår Instagram, allavaraligge.
Ja, det är skickligt.
För där är det så att varje torsdag så sänder vi någonting som heter Sexexpressen.
Ja, och det går ju ut på att vi bara dyker rakt på ett specifikt ämne inom samlag.
Vi skippar ju också all lullull. Vi går rakt på sak där.
Precis. Och den här månaden så har ju vi med oss lastly.se som faktiskt sponsrar med de här leksakerna som vi visar upp. Och det är ju handplockade grejer utav oss.
Ja, det tycker jag verkligen är viktigt att tillägga, att det här är verkligen riktigt, riktigt bra grejer. Det är inte så att vi har chansat och bara, det här ser bra ut, utan det här är...
Det är ingen skit! Det är vakna skit. sitter, vilken ska jag välja, vilken ska jag ta, och det blir alltid den bästa.
Ja.
Och där kommer ju ni också kunna vara med och tävla varje vecka och vinna priserna.
Mm.
Och inte nog med det, om man inte vinner så bjuder ju Lastly alltid på en otrolig kampanj på den här produkten.
Jag tycker det är så generöst. Jag älskar det.
Ja, men det vet ju jag älskar ju att bara ta och ta.
Men grejen är att det är inte svårt att bli kär i de här produkterna.
Nej, det är det verkligen inte. Men hörni, in och kolla där på Alla våra ligg. I händelser, jag har hört att det är många som har svårt att hitta Sexexpressen, men i händelser så finns det en som är utmärkt med Sexexpressen. Så det är bara gå in och kolla.
Ja, det finns det.
Och vi hörs ju nästa torsdag.
Det gör vi verkligen, både i podden och på Sexexpressen.
Ha det bra.
Ha det fint.
Podplay, en del av